Så gott att vara tillbaka hemma igen. Börjar känna så. Var det här några gånger nu. Gott att få vara tillbaka. Jag tror att jag brukar säga det, att jag brukar vilja vara som en brevbärare. Jag brukar vilja ha någonting från Gud. Så att om du inte gillar brevet, så skäll inte på postgubben. Jag säger inte att allt jag säger är av Gud, såklart. Men jag tror att som förkunnare ska man vara ödmjuk. Och på något sätt försöka hitta, vad vill du, Herre, idag? Vad vill du tala? Och jag tror att jag har någon röd tråd idag som handlar om egentligen kanske för en tid som denna. Alltså jag tror att vi lever ju här och nu, eller hur? Ja. Ska jag dra upp den lite så? Så. Precis, så att det raspar så mycket. Du är ju inte född för 100 år sedan, antar jag. Nej. Och du kommer förmodligen inte att leva om 100 år, utan du lever faktiskt här och nu. Och det är här och nu som Gud har satt dig att leva och vara. Ibland så lever vi för morgondagen hela tiden och alla våra planer. Men det är faktum att det är idag som vi lever. Och vi behöver också veta vilken tid som vi är satta i. Jesus talade ju om tidens tecken. Att ni förstår liksom att läsa liksom våren och sommaren. Det förstår ni. Men ni förstår inte vilken tid ni är satta i. Och så är det med församlingen här. Ni är satta för en tid som denna på den här platsen. Eller hur? Och jag tänkte tala något idag kring just den här tiden. Bibeln talar ju om vad som skall ske. Vad som har skett. Och vad vi lever i. Uppenbarelseboken är ju en sån bok som talar mycket om vad som skall ske. Men jag tror den också talar mycket om vad vi lever av just idag. Men om vi börjar med vad som skall ske. Och jag tänkte ta det till Matteus 24 kapitlet för att lägga någon liten grund bara. Och några verser där. Jag kommer att beröra något också av konungens återkomst. Det är ju så att Jesus levde ju på jorden här för 2000 år sedan ungefär. Men han lovade, sen så klev han upp, han gick till fadern igen. Men han lovade också att komma tillbaka. Och han talade om att han skulle komma till Jerusalem igen. Men vi läste det från Matteus 24 och egentligen vers 3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, så gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det här ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? En väldigt tydlig, väldigt rak fråga. Det är liksom inga krusiduller, utan det är raka, raka puckar här som gäller. Hur ska det se ut när det, liksom, du kommer tillbaka? Och här hittar vi egentligen inte ett svar, utan det är egentligen två kapitel som Jesus fortsätter och talar om det här. Han skulle ju kunna näpts dem och sagt att det har ni inte med att göra. Eller hur? Han har sagt att det har ni, bryr inte om det. Men han ger ju ändå ett svar. Och det svaret är det han ger till dig och mig idag också. För är det någonting som människorna idag funderar på, så är det: vad är det som händer? Alla frågar: vad är det som händer? Det finns ju ingen som ropar så mycket som nyheterna idag. Jag menar, de pratar om att vi går in i en krigsvinter. Har ni hört talas om något sånt? Alla har hört talas om ordet krigsvinter. Vi är på väg in i en krigsvinter. Elpriserna stiger och matpriserna stiger. Alltså vi är på väg in i någonting. Vi står emot ett mörker just nu som vi kan inte greppa. Ingen av oss kan greppa detta. Det är som att alla ropar samfällt. Det finns inte någon som ropar. Det är egentligen bara en som är lite tystare än alla andra. Vet vem det är? Det är kyrkan. Det är egentligen den enda som är egentligen lite mer tysta. Fast vi har nog en hel del svar att ge. Och när vi närmar oss de här frågorna, så är det väldigt viktigt också att inte drabbas av fruktan. Inte drabbas av panik. Men också ta till oss orden som faktiskt Jesus vill förmedla. För det här efter så ger han någorlunda svar till dem. Han är noggrann, säger att ni kommer inte få reda på exakt då. Så det kan vi bara kapa på en gång. Han kommer inte torsdag klockan 7 till exempel. Det är ingen idé. Kanske han gör det då, men han kommer att komma i alla fall. Det är det enda vi vet. Men på något sätt, mellan tummen och pekfingret, så vill han ändå tala till oss. Sen har jag predikat om de här verserna som kommer därefter, men för en tid sedan. så upplevde jag att Herren sa, dra vidare nu. För som förkunnare så kan man ibland fastna i vissa verser. Och man känner sig att, ja, ah, det här kan jag. Så känner man sig trygg i dem. Men på något sätt så var det som Herren utmanade mig. Och tog mig till vers 15 och framåt. Och jag ska bara läsa det. Som en liten grund på vad vi väntar oss här nu. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om står på en helig plats. Den som läser detta bör nog lägga märke till detta. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. De som är på taket ska inte gå ner för att hämta det som finns i huset. Och på den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Veden som väntar barn eller ammar i de här dagarna. Be att ni inte måste fly på vintern eller sabbaten. Ty det ska bli en sån stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse. Och aldrig mer ska förekomma. Om det i den tiden för korta skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull så kommer den här tiden att förkortas. Om någon säger till er, se här är Messias, så tror det inte. Utan profet ska träda fram och göra stora tecken och under för att möjligen bedra de som är utvalda. Jag har nu sagt det detta i förväg. Om alltså detta säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Är han i det inre rummet, så tror det inte. Ty liksom blixten går ut från öster, så syns borta det väster, så ska människosonens ankomst vara. Där döda kroppen samlas gamarna. Strax efter de här dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sken. Stjärnorna ska falla från deras himmel och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig. Som när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basun ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Lär också om jämförelse med fikonträdet. Redan när den är kvisten med mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni att på samma sätt så är han nära och han står vid dörren. Amen säger, detta släkte ska inte dö förrän allt det här händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och om den dagen är stunden vet ingen något, inte ens änglarna, inte ens sonen, ingen utom fadern. Till det som var i Noas dagar ska det komma vid människosonens ankomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack och gifte sig och blev bortgifta ända till den dagen som Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem från allt. Och men, så ska det vara på människosonens ankomst. Då ska två män vara ute på åken. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på handkvarn. Den andra ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag Herre kommer. Men om ni förstår vilket husets ägare är, visste ni att på natten så kommer tjuven. Då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta något som bröt sig in i hans hus. Vaka därför också ni beredda. Till stunden ni inte väntar er så kommer människosonen. Amen. Det räcker med de verserna där. Många saker i Bibeln har ju redan hänt. Många saker är vi inne i just nu. Men det finns saker och ting som vi också behöver förstå som skall ske. Bibeln säger ju väldigt tydligt att det kommer att bli värre. Ibland vill vi säga att det blir bra. Men vi har ju också ett budskap att säga att det blir värre. Därför att läser vi de här verserna måste vi faktiskt vara helt ärliga. Har detta skett? Nej, men det har inte skett. Därför att han säger att jorden har aldrig sett något värre än detta och kommer aldrig någonsin ske. Så att någonstans så går vi tillsammans som ljuset in i mörkret just nu. Vi är på väg någonstans. Vi kan inte riktigt ta på det. Vi vet inte riktigt vad som är på gång. Men vi ser klart och tydligt att någonting är vi på väg att gå in i. Och alla ropar. Precis varenda en ropar. Och han säger ändå att det finns något tecken. Vi har pratat om antikrist. Jag ska inte gå in så mycket på det. Men han talar ju om den vanhelgade skändligheten. Som i all säkerhet är antikrist. Som någonstans ska kliva in på spelplanen. Och där någonstans ska det ske en skiftning. Som ska gå väldigt, väldigt snabbt. Lägger ni märke till de här texterna? Att då helt plötsligt så sker allting i en snabb process. Ingen hämta någonting. Liksom, utan det sker väldigt dramatiskt. Och det ser man i de här dagarna. Att det som skakar. Hela världen skakar. I bävan. Och det säger också Bibeln. Att man skakar. Att det är någonting som inte vi kan greppa. Men vi är precis på väg in i en snabb process. Vad gör man då? Ja, men då förbereder man sig för det, eller hur? Som församling måste man vara förberedda. Som troende så behöver vi också vara förberedda, alltså peppade för olika saker, speciellt det andliga livet, för det talar han ju också om lite senare i Matteus 25 till exempel, när han talar om de här 10 jungfrurna. Alla somnar. Har du lagt märke till det? Ibland säger vi att 5 somnade, men då har du inte läst Bibeln. Det är så att alla somnar. Så det är alltså en sömnaktig tid. Det är som att Jesus drar ut på tiden. Till slut så somnar allihopa. Och jag tror att vi lever en sån tid, om vi ska uppriktiga. För ibland så visar jag, men vi är vakna. Ja, det är inte säkert att vi är så vakna. Eftersom församlingen är den som är mest tyst, så borde vara som står på plattformen faktiskt och säger, det finns en räddning. Det finns ett svar. Men det verkar som att vi är lite tillbakadragna. Så att det ska ske en snabb process, och vi behöver då förbereda oss. Men det fanns en vers här som skakade mig för ungefär 2 år sedan. Det är inte många gånger jag upplever så här Guds röst så där tydligt, om man ska säga så. Men jag var på väg in i mitt hus och skulle precis öppna dörren, så hör jag den där bibelversen: be att det inte sker på vintern. Och det är liksom, alltså det är inte ett vers som jag brukar tänka på, utan jag bara kände så här, sök till i magen och bara, och det är vinter. Alltså vad är det där för verser? Liksom, jag förstod inte, så jag gick in och läste. Och då är den ju i en kontext av att någonting är på väg att ske. Men samtidigt så insåg jag att det där som nu Bibeln förutspår, som kommer att ske. Jag vill bara säga så här, det kan vi inte be bort. Det kan vi inte fasta bort. Det kan vi inte önska oss bort. Utan det går vi in i, och vi går in tillsammans i det som nu ska ske. Men det jag ändå läser i de här verserna, det är att på något sätt så kan vi fördröja det. Vi kan fördröja detta som nu kommer att ske, att inte ske på vintern. Varför skulle han ändå säga till oss att vi ska be? För det är väldigt sällan Jesus säger till oss nu att vi ska be. Be att arbeta, eller skördens herre sänder ut arbetare, eller hur? Be att ni inte sänds utsätts för frestelser. Och sen finns det någon till, men det är inte många där han säger till oss specifikt. Du hittar inte det. Men här säger han det: be att det inte sker på vintern. Och fortfarande är det samma fråga som lärjungarna hade: när ska detta ske? Så han talar om att jorden ska gå igenom ett eldsdop som ni aldrig någonsin har sett. Och det ber han oss då att inte ska ske på vintern, för det blir mycket tuffare. Och det är uppenbart, jag menar, om vi behöver ta till flykt, eller om det är någonting, vad det nu är, så är det ju bättre att det sker på sommaren. Eller hur? Så det är också, och solen ska sluta lysa och det ska bli plötsligt överraskande. För lägg märke till det. Jesus talar fortfarande hela tiden om detta, men han säger att det ska vara som på Noas dagar. Noa var medveten om den tid han levde i. Han visste att det är här och nu jag lever för ett syfte. Och han förberedde sig för en kommande katastrof. Det var det han gjorde. Han byggde en ark. Men människorna utanför levde som vanligt. Det är rätt så skrämmande att de här verserna på något sätt säger, ja, det ska vara på Noas dagar. Folk åt och drack. De levde som vanligt. Det var som en vanlig dag. Och rätt vad det var, plötsligt så stängs dörren. Lägg märke till hur dörren stängs. Om du inte har läst det någon gång, så står det faktiskt att det är Herren som stänger dörren. När det gäller Noas dörr, dörren till arken. Det var inte Noa som, nu ska vi, utan rätt vad det var så var det bara, nu är det dags. Nu är det över. Nu finns det ingen nåd kvar. Nu finns det ingen frälsning kvar. Nu finns det ingenting kvar. Nu är det över. Så ska det vara, säger han. Precis exakt på samma sätt. Att det ska komma plötsligt. Men det ska föregå massor av varningar. Och jag ser hur Gud nu, hela skapelsen ropar ut att någonting är på gång. Än en gång, tidigare stunder, vi har ingen aning. Men det skäller vi oss allihopa. Vad är det som sker? Och då tänker jag så här, vad kan vi göra? Ja, men vi behöver ju förbereda oss för det som vi nu går in i. Och jag kände väldigt nöd för en ganska lång tid att låt oss gå in förberedda i allt. Så än en gång, den här 10 jungfrurna som somnade, det handlar om olja i lamporna. Någonstans så hade de förståndiga kvar, någon form av relation till Gud, någon form av eld, någon form av nitälskan till Jesus, hans ord på något sätt, medan de andra på något sätt hade somnat av. Och där står det också, det står en vers där att vid midnatt hördes ett rop. Jag tänker så många gånger på det där, att vid ett givet ögonblick så blir det ett rop som går ut. Och jag tror att det är i de dagarna där det går ut ett rop: nu är det dags, konungen kommer tillbaka. För församlingen har ju predikat det här budskapet. Det här är inget nytt, som om du tänker så här, en ny lära. Absolut inte. Församlingen har varit väldigt, väldigt duktiga faktiskt på att predika om Jesu återkomst, att han kommer tillbaka. Men det är bara det att det var 50 år sedan, 60 år sedan, 70 år sedan. Då predikar man väldigt mycket, och det kanske blev lite inflation av det. Till slut så var det bara så, har ni inget nytt att komma med? Och så kom man inte. Och så slutar man predika, och då känner så här, han kanske inte dyker upp ändå då. Men jag tror att för oss att ta det, men det gäller också att ta det på ett sunt sätt och att inte komma med skrämseltaktik. För det tror jag inte på. Men du vet att vänner varnar man, men ovänner hotar man. Så att det finns en varning i de här verserna. Han säger också, lär av kvisten som blir mjuk. Så det säger att han stoppar in massor av saker här. Han berättar om att, ser ni inte tidens tecken? Och ser ni inte vilken tid jag har kallat er till? Som församling, men enskilda också. Det är faktiskt nu som Gud tar upp er på spelplanen. Det är nu som vi kanske kommer att få se. För någon vecka sedan så hade vi har en bönegrupp hemma hos oss. Så började vi dela lite grann om det här. Och så säger jag någonting som jag inte hade tänkt så jättemycket på förrän jag hade sagt det. Och då säger jag så här, kanske är det här mörkret och den här tiden som vi har bett om. Kanske är det då vi får tillbaka våra barn igen, när vi inte har allt det där som är säkerheten av elektricitet, av mat och allt annat. Kanske är det den tiden som vi får tillbaka familjerna igen. Kanske är då som deras splittrade, och kanske är det där väckelsen dyker upp igen, där vi tillsammans börjar att läsa Bibeln tillsammans, för vi har ingenting annat. Det enda vi har nu, det är Gud. Kanske är det där vi kommer att få se de matmiraklerna som vi har saknat. Kanske är det där någonstans vi kommer att få se den där elden. Men du vet, jag har alltid tänkt, väckelse kommer att komma mitt i detta samhälle. Jag har alltid tänkt så. Men kanske är det i det här mörkret, i den tiden, där vi inser att, vet du vad, vi hade allt utom en enda sak, Gud. Vi hade allt utom Gud. Kanske går vi in i den tiden. Kanske är det den tiden som är välsignad för församlingen. Kanske är det då vi säger, för en tid som denna är jag kallad till. Det kanske är då bönehusen helt plötsligt börjar komma. Vet varför? För jag tror att någonstans tappar vi en generation som jag ska tala om här idag. Vi har tappat en generation som inte vi riktigt har förstått. Som har glidit ifrån oss. Som är uppväxta i den tidsålder som vi befinner oss i just nu. IT:s revolution. Men jag tror Gud är på väg. Du ska alltid veta att Gud är alltid på vinnarsidan. Han har alltid kontroll på det. När coronan kom så hade han kontroll på situationen. Han förberedde oss allihopa. Det skapades bönerörelser. Även om inte vi visste. Ingen av oss kunde säga så här, visste det. Men vi anar ju någonting var på gång. För runt omkring i Sverige så var det bönerörelser, som jag inte har sett i alla fall på många, många år. Som startades något år innan. Så Gud, han liksom signalerade att det är någonting på gång. Så han enade oss. För det viktigaste av allt är att våra hjärtan är nu förberedda för det som ska in. Sen tror jag också att vi behöver preppa oss rent fysiskt också med allt annat. Behöver vara förståndiga, eller hur? Men vi går just nu in i någonting. Som jag egentligen har mycket att säga om det, men jag ska inte göra det nu. För jag tror att det finns andra hemligheter i de här verserna. Men jag skulle vilja ägna mig egentligen åt det tidstecken som vi lever i just nu. För att du verkligen ska förstå vem du är, vilken tid som Gud har kallat dig till. Och det tidstecknet som jag skulle vilja tala om till dig är just den unga, nya generationen. Som är så viktig. Om inte du förstår... Jag tror att en del av er kommer att få det ögonen öppnade idag, så tänker jag, ja, nu förstår jag på ett nytt sätt i vilken tid Gud faktiskt har kallat mig till. Om vi går tillbaka några verser där Jesus talar om de här så kallade tidsteckena, så säger han faktiskt så här att laglösheten ska tillta. Och normer som har funnits i alla tider, det vill säga, och kärleken kommer att kallna hos de allra flesta. Det är bara en vers, lite sådär, vid sidan om. Alltså, när han pekar framåt så pekar han på att normer ska liksom lösas upp som vi har levt i. Men också kärlekslösheten kommer att tillta. Alltså det kommer att vara väldigt tydligt. Det är inte så att ja, vi märker ingen större skillnad. Hands up, vi ser att det finns en enorm skillnad. En del säger att våldet inte har ökat. Det må hända att det kanske inte har ökat så dramatiskt. Men det som har ökat är våldet i sig på det sättet. Den råheten. Det som finns är ju brutalt. Alltså skjutningarna. Behöver jag berätta? Alltså det är så skönt som predikant. Jag behöver inte berätta om allt det negativa. För du vet det. Låt nyheterna bara tala till dig. Det är ju en brutalitet som just nu bara dyker upp som vi... Så här var det sannoliken inte tidigare. Utan det händer någonting. En laglöshet. Det finns ett tidstecken som vi måste förstå. Som är jätteviktigt. Och dessutom så talar Paulus om detta i andra Timoteus. Låt oss läsa det så att vi har det klart. Andra Timoteus. Jag har så mycket att säga så att det... Jag ska försöka att hinna med koncentratet av det så att du förstår. Andra Timoteus 3:1-5. Och överskriften är faktiskt människorna i sista dagarna. För det är inte bara Jesus profeterade om de dagarna. Även Paulus hade en profetisk stämma. Och kunde tala ut. Och han säger så här i Andra Timoteus 3:1-5. Det ska du veta att i sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa, högmodiga. De kommer att älska njutningen mer än Gud. Och då ska ett sken av Guds fruktan med förnekade ska håll dig borta från dessa. Alltså han bara matar en massa liksom karaktärsdrag som ska dyka upp i den sista tiden. Alltså någonstans så kan vi läsa mellan raderna. Han säger det. Du, se upp. I sista tiden så kommer en generation som kommer resa sig upp likt ett monster. Att det sker en skiftning på något sätt mellan generationerna. Och det ska vara ett tecken till er. Alltså om man läser... det här och gör det till någon form av koncentrat, så är det väl individualismen, egot, jag, mig, mitt, jag, mig, min njutning, eller hur? Om vi ska förkorta det här lite grann, vad känner jag, vad gör mig glad? Allting handlar om egot på något sätt. Och för det som inte vet att djävulsdyrkare, de dyrkar inte djävulen. En del visste inte det. Men vet du vad de dyrkar? Sig själva, det starka egot. Så att någonstans så är, ja, jag kan inte säga att alla omkring är djävulsdyrkare precis, men det finns ju en individualism som inte har funnits riktigt på samma sätt tidigare. Alla människor är ju barn av sin tid. Det betyder ju att de här värderingarna som man har levt med får man ju med sig. Och de värderingarna är ju kommer att bäras för resten av sitt liv. Och jag gjorde faktiskt en studie för många, många år sedan. Jag jobbade som gatuevangelist. Jag var faktiskt gatuevangelist i nästan 7 år. Bara ute och predikade på gatorna. Det var innan YouTubes tid. Så jag satt inte där. Sådär. Men jag märkte redan då, och det är ju länge sedan, det är ju farfars tid, höll jag på att säga. Men jag märkte redan då att det var ett gap mellan mig och ungdomarna. Och jag kände mig ganska ung då. Jag var väl inte mer än 25-26 kanske. Eller yngre än så. Jag kände ju fortfarande. Jag känner dem inte riktigt. Och det fascinerade mig. För jag är missionär och vill liksom nå ut och förstå människor. Så jag började fundera lite grann kring de här olika sakerna. Och insåg då att. Det är ju någonting som sker här. Som gör att jag inte riktigt förstår dem. Och jag tänkte ta med dig lite grann på den liten analysen som jag gjorde där och då. Jag skulle lite spontant vilja ha några stycken som hjälper mig här idag. Har vi någon som är lite äldre? Kolla lite grann på. Jag ska inte tvinga dig att stå hela tiden. Men när, får jag fråga när du är född? Okej. Okay. Han är född 1946. Sen får väl jag stå då för den med generationen som kommer efter dig då. Har vi någon som är född 95 här? Eller liksom yngre än så? Och som skulle vilja hjälpa mig här då? Ni ser lite yngre ut. Jättebra. Får vi med dem allihopa här på kameran eller? Tummen upp för kamerakillen. Jättebra. Ja, men då så. När du född? 2006. Jättebra. Då vill jag säga redan från början till dig att liksom du står bara ett exempel. Det är inte dig jag kommer att prata om. Är det okej? Okay? Så att du inte känner så att jag lämnar ut mig idag. Men här kan man säga att vi står här i någon mening av olika generationer, eller hur? Jag är född 1973, så jag är 49 år gammal. Och du är född 1946 och 2006. Det är tre olika generationer. Om det här hade varit ungefär för 200 år sedan, så hade det inte varit någon stor skillnad. Hade det varit för 300 år sedan, hade det inte varit någon skillnad. Väldigt lite skillnad. Vi hade lyssnat på samma musik. Vi hade haft samma klädkultur. Vi hade gjort samma sak. Det fanns ingen gap någonstans. Men så kom den industriella revolutionen i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, som skapade ett nytt samhälle på mångt och mycket. Och som faktiskt började att rucka på det som alltid hade varit. Och därför står Bengt Arne här som en viktig symbol, symbolisk för det som har varit. Därför att vad Bengt Arne har är ju vad fäderna alltid har levt i. Det finns någonting av hans värderingar som har tagits från fäderna. Där man liksom visste skördefest, det vet jag inte vad de här är. Där man liksom hämtar in skörden. Det finns massor av saker som sitter, som han har ärvt. Man har ärvt nämligen värdesystemet. Den har man tagit med sig hela tiden. Och låt mig då lägga ut lite grann kring den äldre. Den här generationen, den är liksom fostrad av den gamla generationen. Så den känner den äldre. Och man kan säga också att arbete har alltid varit plikt. Det har inte varit snack om saken. Sen kom de väldigt snabbt ut i arbetslivet. När kom du ut i arbetslivet? Ja, 7 år. Idag hade man kallat för barnarbete. 7 år. Och det var självklart. Det var inget att snacka om. Utan man hjälpte till. Man drog in pengarna in i familjen. Och så har det alltid varit. För vi tänker så här, det här är nytt. Och det är liksom barnens rätt och allt möjligt. Och barnen har rätt, absolut. Det ska de ha. Men någonting skedde. Jag ska ta det. Men och man kan säga så här också att tillsammans så har ju den här generationen faktiskt mångt och mycket byggt det som vi har i Sverige idag. Av det som vi ser, som vi relaterar till Sverige, så är det faktiskt den här generationen som faktiskt har varit med och byggt det. Och det har skett väldigt snabbt. I och med den industriella revolutionen så har de byggt upp landet. De var hårt arbetade. Det var inte snack om att jag känner mig lite förkyld, jag stannar hemma. Det fanns inte en chans. Och en sak som också var väldigt bra, det är att allmän värnplikt fanns där. Sen börjar man bryta ner. Massor av de här sakerna kommer man märka att allt eftersom så bryter man ner någonting under väldigt snabb tid. Vad ska vi mer säga om den här? Ja, snabbt in i arbetslivet. Trogna, trofastare. Och en annan sak som också varit väldigt viktig, det är att man har också haft väldigt respekt för auktoritär. Väldigt respekt, eller hur? Om du träffar någon som var doktor, vad sa man då? Man sa inte du. Det var väldigt viktigt. Man sa inte du, utan herr. Och så hade man olika titlar, eller hur? Den här generationen föder fram en babyboom som kallas generation X. Vi är nog ganska många här inne som är den. Jag tillhör generation X. Och någonstans här så bestämde sig faktiskt, det var Alva Myrdal som bestämde sig för att börja att låta kvinnorna ha sin rätt att också bearbeta, att männen ska ta sin ansvar hemma och så vidare. Man får tycka mycket om det, men det skedde på 60-talet. Och där började man bryta ner någonting som är fundamentet, nämligen för hela världen, och det är familjen. Och helt plötsligt så får man, min generation kallas också för latchkey. Alltså man la nyckeln ute för att vi skulle komma hem och laga mat själva. Och det var inte så tidigare, utan det var faktiskt matmor hemma som gjorde ordning alltihopa. Jag lägger inga värderingar, inget politiskt spel här. Jag bara berättar precis som det är. Okej? Men det betyder att man börjar bryta sönder någonting som alltid hade funnits. Men fortfarande så känner jag min generations, min fäders generation. Jag kan fortfarande höra min pappa säga, ät upp maten. Alltså, det är bara skälver i mig. Vet varför? För att han hade ärvt det av sin pappa som var med i finska vinterkriget. Och de visste att ät upp maten. Och så sa han också, så går du också och kissar och bajsar på toaletten i skolan, sa han. Det var ju billigare då. Ja, pappa hade aldrig varit snål, men han visste ju det. Så att någonstans så har jag en väldigt viktig, eller vi som då är generation X, vi har en väldigt viktig roll. För att vi förstår nämligen den här. Det är lätt för oss att bygga en relation med den här generationen. För att det finns något av fäderna som vi respekterar. Men man börjar ändå bryta ner någonting som är väldigt, väldigt viktigt för hela världen. Nämligen familjen. Och man börjar också bryta ner liksom respekten för de äldre. Sen skulle jag egentligen haft en generation som står bredvid mig här också. För allt eftersom så bryts det ju ner. Man plockar saker allt eftersom. Allmän värnplikt tas bort till exempel. Som har varit väldigt nyttig, som fostrar män. Det har varit väldigt viktigt. Nu är det på väg tillbaka igen. Men allt eftersom så ser man också att det finns en generation som går allt mer på vad man känner för det. Vad som upplever, ja men jag känner detta. Alltså trofastheten som har varit tidigare bryts ju sönder och samman. Utan, jag menar, jag kan säga så här. Jag tillhör ju fortfarande generationen som klipper gräsmattan för vad ska grannarna säga. Eller hur? Frågar man de här säger de, det spelar mig ingen roll. Vad känner jag? Ja, ni skrattar lite medkännande, för det är precis så. Nej, men det gör ingenting. Och jag har fortfarande en respekt för auktoritärer. Alltså bossen, chefen eller någonting. Det finns något hos mig fortfarande som är sunt. Bibeln talar om det. Att det finns någonting att faktiskt respektera de äldre. Och auktoritär. Den här nya generationen är inte riktigt där. Utan de slänger upp sina fötter på liksom... på chefens skrivbord säger bara, tjabba, vi är ju lika du och jag. Så börjar man ifrågasätta auktoritet. Man börjar bryta allt eftersom, bit för bit. Och om vi då ska ta den här generationen som man då, jag har döpt i generation.com. Därför att de här är alltså född. Vi pratar om industriella revolutionen som föregick oss. Som börjar bryta ner någonting. Men faktum är att den var stor. Men den som vi ser nu och lever just nu. IT-revolutionen är större. Det här du måste förstå. Att den är betydligt mycket större. Och vad den gör med oss har vi ingen aning om. Det vi ser. Det är skrämmande. Därför att nu bryts ju någonting helt annat. Alltså när jag var barn. Då var vi hemropade. Kalle. Sara. 19:30, alla ropade överallt. Varenda man. Det var som megafoner. Och vi ville ju inte gå in. För vi har ju sparkat boll och vi höll på med allt möjligt. Alla blev hemropade jämt. Idag får man ropa ut barnen. Eller hur? Det är ingen som hemropar längre. Vi vet vad hemropa. Det skulle ha varit, det var megafoner. Och vi samlade oss också i familjen. Liksom rassel klockan 8 på fredagkvällarna. Ja, ni känner ju igen det. De andra har ingen aning om det. God morgon, Sverige. Klockan 8 på morgonen. Lennart Hyland, sen kom Fredrik Belfrage. Televink, och så vidare. Ni känner igen det här. Vi samlades också som familjer. Men fortfarande har varit en taktik att bryta sönder det som är fundamentet. Fundamentet. Jag är fortfarande inne på Bibeln, så oroar jag inte. Jag ska komma tillbaka till det här tidstecknet. Men så kommer den här nya generationen.com som på något sätt är så annorlunda mot allt annat någonsin. Jag har aldrig någonsin sett det vi ser nu. Kom ihåg, för 300 år sedan så var vi ingen skillnad. Men idag så står de här två så långt ifrån varandra att de fattar inte på varandra. Och du är bara ett exempel, eller hur? Ja, det är lugnt. Jag står inte och pekar utan här, så att ni, så han polisanmäler mig och säger så här, att du för ofredande eller något annat. Man vet ju inte med den nya generationen. Men när du ser den här bilden, så ser du att oj, det där hade jag inte tänkt på. Att nu står vi från varandra så långt. Och var inte det Bibeln sa, att det skulle dyka upp någonting i den sista tiden, så skulle det gå väldigt snabbt. Och vi hinner inte ens med. Vi fattar inte ens vad som händer. Vad är detta som ser mitt framför våra ögon? Men vi kan inte greppa det, vi förstår inte. Jo, men här har vi svaret. Att nu i världshistorien har vi aldrig sett en skiftning mellan generationerna. Nu frågasätter man auktoriteter. Man frågasätter det mesta. Allting går ju på vad man känner för vad jag vill. Någonstans har vi tappat våra egna barn. Ska vi vara lite ärliga? Alltså våra barn som vi älskar mest, helt plötsligt så är vi, jag känner inte igen. Vi når inte fram till våra barn. Hur många kan känna igen sig det? Vi når inte fram till vår egen generation. Vi talar inte samma språk. Och så går vi där och bara säger, ja, det var bättre förr. Ja, det är inte säkert att allt var så mycket bättre förr i och för sig då. För det är en annan sak. Men, jo, säger du. Jo då, men vi tycker det. Vi tycker det. Det finns ju massa saker som var bättre. Men det vi ser framförallt är ju det här spannet emellan oss nu. Därför har jag alltid sett att, ja, men för mig är det ju otroligt viktigt att förstå. Det jag har ärvt med mig och ta med mig som något vördnadsfullt, respektfullt. Men också blicka åt det här hållet. För här har jag mitt hjärta. För det är nämligen här vi pekar framåt. Det är här Gud kommer göra stor under. Hur han ska göra det? Ingen aning alltså. Är du med? Jag har ingen aning. Men en sak vet jag. Det här är faktiskt de kommande ledarna. Det här är kommande pastorerna. Det är de som Gud kommer rycka upp ifrån detta mörker. Jag bara profeterar, så är det. För du vet att Gud säger, ja, det är bara ni som är generation X som kommer vara ledare. Nej, 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 nej. Inte alls. Gud har inte glömt den här generationen. Men det är kanske just för en tid som denna som han kommer rycka upp dem för att visa. Och därför är det också viktigt för oss som både församling men också som ledare att ändå tro på dem. Att förstå dem. När du ser det här så inser du också att okej, okay, jag kanske har talat om dem på ett sätt som jag inte borde göra. För det har jag själv också gjort. För jag inte förstår dem. Men samtidigt måste du förstå det att Malakis sista ord, vad säger den? Ja, en del säger ja på en gång, för ni vet precis vad jag är på väg. Vad är det Malaki säger? Den absolut sista boken i Gamla testamentet. Att fädernas hjärtan ska vändas till barnen. Och barnens till, sen kommer Herren tillbaka. Så är det med församlingen. Vi kommer att hitta. Och det är viktigt för oss att veta, i den här tiden har faktiskt Gud kallat mig. Ni kan faktiskt få sätta er nu. Nu har jag stått så länge. Ni får en applåd också. Därför har jag alltid känt en väldig nöd att faktiskt förstå den här generationen. Även om jag lovar, om du frågar min fru så kommer hon säga, ja, det är många gånger du funderar. Ja, och det, så är det. Men någonstans har jag ändå att hoppa att Gud kommer att göra någonting större. Bland de dessa människor som vi nu läser om. Vi läser ju om dessa tidstecken. Att det blir kylig tid. Det blir ett ego. Men Gud har inte gett upp. Gud har koll på läget. Och det är denna tid som Gud har kallat dig till. Att leva innan han kommer tillbaka. Amen. Jag tror att en del av er får liksom era hjärtan öppna. När ni börjar förstå. Att det är faktiskt nu. Som Gud kallar dig att kliva upp på spelplanen. En del av oss bara varit tränat hittills. Jag bara upplever det. För att bara profetera ett liv. Du har bara varit på träning hittills. Men det är dags nu. Att kliva upp på spelplan. I denna tid har Gud kallat er. Men inte bara som individer. Som Vänersborg baptistförsamling. Är det på samma sätt? Är det också att bereda en väg, en plats. Och framförallt ett hjärta för dessa unga. Jag är glad att se att det finns unga. Men att bereda plats för den nya generationen. Även om vi inte känner igen allting. Och där är jag med den äldre generationen. Jag kan nog tycka mycket saker om både det ena och det andra, uttrycksformer och lite musikstilar. Ja, när man pratar och säger att det är musik, de kallar för rap till exempel. Det kanske inte är riktigt min grej. Inte riktigt. Men den generationen förstår ju det. Och det är så man når fram till dem. För hur ska man nå dem? Ja, genom att förstå dem. Om vi kommer bara med massa pekfingrar och säger allting var bättre för, det kommer inte lösa någonting. Utan det är faktiskt så att fädernas hjärtan ska vändas till barnen. Och jag har ju fått vara som församlingstjänst under så många år. Och jag måste säga det med en liten sorg i hjärtat. Att tyvärr har jag sett att det har varit mycket svårare många gånger för fäderna att förstå barnen än barnen förstår fäderna. Man har valt många gånger att jaga bort barnen. Jag har ett skräckexempel där jag har varit själv i församlingstjänst och sett hur liksom de äldre har agerat väldigt i affekt och väldigt tufft mot dem. Och liksom, ja, allt ifrån att man hade en elgitarr att djävulen har dykt upp och liksom i kyrkan och allt möjligt. De trummar för hårt och så springer man därifrån och skriker och har sig. Så båda sidorna måste naturligtvis böja sig. Men jag tror att det är mycket enklare att böja sig när man förstår i den här tiden jag satt. Det är här nu. Ska vi tacka Gud lite? Herre, vi tackar dig för att du är en Gud som alltid har kontroll i alla lägen. Och vi är inte utlämnade, utan vi är medlemmar. Du är med oss, går tillsammans med oss. Och jag ber idag att de här orden idag, vad som skall ske, vad som sker innan du kommer tillbaka, ska läggas i våra hjärtan. Och så ber jag från hela mitt hjärta för den här nya generationen. Som du reser upp, inte bara i Vänersborg, utan även i Sverige. Vi talar till Sverige. Vi talar ut det. Att Sverige, du ska se en ny generation av varma evangelister som helgar sig, som ger sig hän till Herren. Vi talar ut det. Mitt ur den här mörkret, ur det här våldets första, så reser du upp en generation som älskar mera än någonsin. Och jag tackar att vi som fäder får stå som mentorer. Jag ber om mentorer. Jag profeterar in i ditt liv att du ska vara mentor för dessa yngre. Jag säger till dig, kvinna och man, du är kallad att vara mentor. Stå tillsammans med dessa unga. Och jag tackar dig Jesus Kristus att också barnen får förstå i vilken tid de är kallade. Från hela vårt hjärta ber vi för detta. Och allt folk sa, amen, amen. Tack Jesus.